här slime-djuren som man köpte. Man stoppade in en femma så fick man ut en liten burk som var så här slime som man kastade på väggen så att den satt fast.
Just det.
Sådana små slime-djur har jag liksom kvar i mig ibland. Så mitt i ingenstans så bara... Pff.
Ja, Karin, hur är det egentligen?
Jag har en relation. En seriös relation. Och vet du varför jag vet det?
Nej.
För jag har gjort något som man bara gör i verkligen riktig seriös kärleksrelation.
Okej, okay. Vad är det?
Jag har sorterat ut klädgarderoben. Gamla kläder ihop med den här killen. Med Anders, nu kan jag ju säga, han heter Anders.
Ja. Din garderob eller hans garderob?
Hans garderob.
Hans garderob.
Mm. Har vi röjt ut idag.
Ja.
Det är ju, då vet man att man är ihop. Det är ju inget så här på ett one night stand att man bara, hur du är... Förresten, det verkar som du är väldigt många ojämna strumpor.
Jag tänkte visa upp mina precis gamla fula, eller snygga för den delen. Men var det så att han tog fram en sak i taget och visade upp för dig och så fick du säga så här, den där ska du behålla, den ska du...
Ja, det började så, men snabbt så tog jag över. Det är ett av hans stora ångest, så här som han går och tänker på ofta, att han borde röja ut för det är så mycket kläder och grejer överallt i hans hem. Och jag minns när jag var utmattad så var det här som... Det hade varit lättare för mig att bestiga Kebnekaise, tror jag, och projektleda det, än att styra upp mitt hem. Så det växte, förutom att klädhögar och smutstvätt och sånt växte, så växte också ångesten. Och till sist blev det... Det tog så mycket tid.
Ja.
Så att jag insåg igår kväll när vi pratade att det här tar så mycket tid för dig att nu styr vi upp det.
Just det.
Och då är det ju faktiskt lättare att ha en projektledare som helt hänsynslöst säger den där. Och det var ju så fint. De här jeansen.
Ja.
När köpte du dem? Ja, men det var inte alls länge sedan. Ja, men räkna. Ja, 25 år.
Nej, men herregud.
Jo.
Ja. Jag känner igen allt det du säger från mitt eget liv. Just den här att också den mentala energin. Det läggs åt att så här... tänka på att jag borde städa ur garderoben. Eller så här, att på något sätt det psykiska manifesteras i en fysisk grej som är att så här, men det här har jag framför mig. Och ja, men jag, precis som Anders höll på att säga, senaste veckan så har jag mått lite bättre. Och det har gjort att jag också började en garderobrensning. Typ igår. Jag är inte klar än, men jag började liksom... Det här att du får, så här, du får det där lilla energi, liksom, ja, men, eller någon utifrån som hjälper dig. Eller någon som liksom... vevar igång en att så här, men nu gör vi det här liksom. Och då, ja, då händer någonting. Men det är ju fascinerande. Sen är det ju augusti, så här, början på hösten. Det är kanske sådana tider också. Men
det är lite kärlek. Och det är väl, han blev helt så här, tårögd efteråt.
Oh, Gud.
Och bara så här, det här är kärlek. Och det är nog det. Eller det är ju det.
Ja.
Men annars har det varit en väldigt omtumlande vecka.
Ja.
Därför att jag då, och jag vet inte hur det här blev som det blev. Men jag avslöjar ju i princip... för alla mina närmsta också, att jag har börjat träffa Anders i podden. Jättekonstigt varför jag gör så. Men
det är lika bra, så att vi har ett ställe att hänvisa till.
Men så här är det, alltså, och jag funderar på, vad håller jag på med? Hur kan jag inte berätta för mina bästa kompisar och för mina, liksom, och för mina barn hade jag berättat. Men för min familj och så. Att jag träffar någon, och jag tror jag kommit fram till att det är två saker. Det ena är att jag inte velat bli påverkad av andra. För de, framförallt kompisar, har ju varit nära när jag har sagt att det här går inte, jag måste... Eftersom han har mått så dåligt, varit så deprimerad, varit så utbränd, och jag kände bara hur jag liksom sjönk lägre, liksom djupare och djupare i hans liksom sjukdom också. Och blev bara... Jag måste ta mig ur det här och liksom bad om hjälp, att få hjälp att ta mig ur det här. Så kände jag bara att om jag börjar träffa honom igen så kommer ju alla säga, men vad gör du, är det galen? Och jag ville på något sätt upptäcka själv.
Var det så också att du hade, jag tänker att det är ganska vanligt att man beskriver så att säga problemen och konflikterna till ens vänner.
Från
ur relationen. Man sitter ju inte och pratar timme ut och timme in om hur fantastiskt allting är. Nej, det skulle ingen orka lyssna på heller i och för sig. Men, och då blir det då när man går tillbaks till ens ex att så här, men gud, du har ju lagt så här många timmar. Precis, jag har trash-talkat honom jättelänge. Och nu ska vi helt plötsligt bara acceptera att du är tillbaka. Ja. Liksom.
Och jag gjorde ju extra mycket eftersom jag verkligen älskade honom även när jag gjorde slut.
Mm.
För att det gick inte. Jag såg ju hur jag skulle gå under. Jag skulle bli deprimerad. Han kom ju inte vidare och blev frisk. När jag så vi bara, det var alldeles för kletigt. Och då gjorde jag också att jag någon slags argument som jag också skrev ner i min telefon, så att mina kompisar nästan, ni får hålla koll på mig så jag inte så det var det ena, och då ville jag liksom gå igenom den här att ses igen och prata igen själv och känna efter vad det var. Det andra är, och det här är inte så himla, det är inget jag är stolt över, men jag har skämts över att bli ihop med ett ex
som ett nederlag liksom, eller som ett såhär
varför?
Ja.
Jag tänker att det är det här med att lappa en gammal byxa, älta gammalt. Att det är så här, man river ut badrummet och skaffar nytt. Man uppåt, framåt, vidare mot nya mål. Och det är inte, det finns något misslyckat med att, det här kan, eller är det bara i mitt huvud?
Nej, det tror jag, det tänker jag också att många, och jag skulle också kunna tänka så. Men jag tänker också att det har att göra med hur, återigen, så här, hur har man liksom kommunicerat utåt kring relationen. Alla måste ju inte sitta i en podd och prata om en relation, men med vänner eller med familj, alltså sådär, att vad, hur har man beskrivit, och så blir det liksom lite som ett såhär, och man kanske till och med så som du har sagt också, att nu är jag trygg i att vara singel, nu mår jag bra som singel, och det finns en såhär framåtrörelse i det som ju är väldigt inspirerande, att såhär, men nu är det dags att gå vidare och liksom upptäcka världen, och då känns det, då kan man ju kanske få en skamkänsla av att så här, nej, men jag valde istället att liksom gå bakåt då, eller även fast det kanske inte är så. Alltså det är inte så i praktiken, går man inte bakåt, för man går ju framåt mer än andra, men ändå så här, kan det vara så att du känner liksom att,
ja, men så
att
är
det blir som ett, så här, ett svek mot sig själv på något sätt.
Det finns någon slags framgångshistoria som är att man nu äntligen är singel och så som av en slump går jag ner massa vikt och skaffar ny frisyr. Och sen är jag på något kändismingel och blir fotad. Och titta vad stark och singel hon är.
Ja.
Och utåt sett så ser det ju det jättebra. Alltså, nu menar jag inte att det är någon drivkraft. Men alltså, jag ser den storyn.
Ser bilden av dig själv liksom.
Ja. Som en så här, jag är den starka kvinnan. Jag är ju egentligen ännu starkare nu. Som går in i en relation som jag verkligen tror på. Mm. Men som kommer ge mig enormt mycket utmaningar. Mm. Det känner jag ju. Det här blir ju ingen lek.
Men har ni några... Förutom att vatten har runnit under broarna, som jag brukar säga. men har ni några nya såna här liksom regler? Eller så här, ja, men så här måste vi göra den här gången. Har ni pratat så här, vad är det?
Jättemycket.
Vill du dela mer av det, eller är det något som du, är det hemligt mellan er? Så
att han måste vara tyst mellan
mellan 9 och 15 på dagarna. Sen pratar jag på kvällen.
Ge mig fotmassage och brygga te. Nej, men den största skräcken är ju att allt ska vara som det var innan och att jag ska behöva gå igenom den här först glädjen och hoppet. Tjoho! Lyckan över att hitta varandra igen och sen krascha igen med besvikelse, ensamhet, ledsamhet. Den är ju där, det gör ganska ont. Jag måste ju våga lita på att det är bättre den här gången.
Men du måste väl också kunna tänka att så här, att det också kan hända och att det måste vara okej. Förstår du vad jag menar?
Absolut.
Alltså så att man måste ha liksom beredskap för båda sakerna. Att så här, ja, men man tycker det är värt att satsa, men man är ju inte heller helt naiv och blind för allt. Utan man får väl känna att det finns både och där. Att så här, att...
Och han har ju då som sagt varit utmattad och utmattning. Och man har gått in i väggen riktigt hårt. Det tar ganska lång tid innan man blir 100-100. Och man blir ju aldrig som man var innan. Så är det ju.
Mm.
Men och då är det ju... Precis som jag har jobbat med min utmattning. När jag fick mina första bakslag. Det vill säga, det känns som man mår bra. Man har plötsligt energi. Och man, det slår aldrig fel. Den dagen man tänker, jag är tillbaka. Jag mår så bra. Jag är så stark. Och så gör man då något litet extra. Och nästa dag så orkar man inte gå upp ur sängen. I början innan man har vant sig vid bakslagen så blir man... Jag blir ledsen. Man blir nästan deprimerad bara av att få ett bakslag och tänker bara nej, allt det, jag kommer aldrig bli frisk, alla de här tankarna. Men efter, det är 4 år sedan jag gick in i väggen, så lär man sig att bakslagen är en del av tillfriskningen. Det vill säga, bakslagen måste finnas där man ska bli frisk. Det är kroppen som säger, åh, du håller på att bli frisk.
Just det.
Och sen så blir bakslagen kortare och kortare, färre och färre. Och nu har jag i balans, och jag får ju bakslag ibland, och det kan komma lite när som helst. Så jag är supercool. Jag bara, oj då, ett bakslag, då får jag se.
Supercool,
ja. Ja, men då kan jag säga, då bädde jag ner mig, säger till barnen, jag fick ett bakslag idag, jag får kolla lite Idol och liksom ta det lite lugnt.
Mm.
Men nu ska jag då gå igenom hans bakslag.
Mm.
Och då tänkte jag, det är ju coolt, jag har ju koll, jag har ju skrivit en bok om det här.
Ja, just.
Men det är ju en helt annan sak. Mm. Så att när han nu fick ett bakslag i veckan, då går ju min reptilhjärna igång och jag tänker, jag visste det, han är inte alls så frisk som han har sagt eller gett sken av.
Och du sitter ju inte heller inuti hans huvud och kan liksom känna så som du känner när du själv får en sån händelse.
Nej,
liksom.
Så det är en utmaning. Det är en utmaning att våga lita på, att våga stå kvar. Men också en utmaning att inte vara bitter.
Nej, just det.
Varför kunde han inte tagit tag i det här tidigare? Mm. Varför kunde han inte, varför kunde vi inte, varför...
Ska det finnas hopp för framtiden så att säga, då kan man inte ha för med sig... För, sen kan man ju i och för sig, jag tänker att man kan också behöva göra upp med sådana grejer som ligger kvar. Alltså man behöver ju liksom reda ut det som man sen kan gå vidare från.
Absolut, det. Vi har gjort det. Och då kommer den här lilla äckliga, som är lite så här... Kommer de ha de här slime-djuren som man köpte? Man stoppade in en femma så fick man ut en liten burk som var så här slime-djur som man kastade på väggen så att den satt fast.
Just det.
Sådana små slime-djur har jag liksom kvar i mig ibland. Så mitt ingenstans bara... kommer den här bittra kladdjuret och säger... Åh, varför? Så det håller jag på att jobba med, att få bort det där bitterkladdet. För det är bara bitterkladd. För det, om jag ska tänka vuxet och... nyktert, så är ju så att allt var precis så bra som det skulle vara.
Just det.
Vi var tvungna att ha krascharna, vi var tvungna att ha de här turerna, vi var tvungna att ha liksom alla de här olika för att komma dit vi är idag.
Mm. Någonstans kan jag känna att ja, nej, men så här, om man förutsätter att allting går bra, om vi säger så då, det är grundpremissen, att det går bra framåt.
Mm.
Vad skulle vara bättre då än att bli ihop med ett ex? Just för att så här, man känner varandra, man fortsätter lite där man slutar. Det är mycket saker man har liksom redan övervunnit i och med att man har liksom grälat kanske och kommit över vissa olikheter och så sen tidigare.
Mm.
Så det här liksom, det finns ju en trygghet, det är lite som att ta på sig en gammal tröja. Så här, det är liksom, det finns en bekvämlighet och en trygghet som tar vid direkt. Och då menar jag verkligen så här, förutsatt att det så att säga, finns en framåtrörelse och att man mår bra i det liksom. Jämfört då med det här med att träffa någon helt ny, man ska liksom lära känna den personen, förstå hur den fungerar, förstå sig själv i den relationen. Alla de där grejerna som tillhör liksom första tiden i relation, ja, det slipper ju ni nu kan man säga. Då, även om ni båda är så att säga på andra sidan en utbrändhet eller vad man ska kalla det för. Så för de två versionerna av er själva har ni ju inte sett förut.
Nej, de har ju aldrig träffats. Nej. Det är jättespännande. Jag var ju ett vrak när vi sågs och han var... liksom på väg att bli ett vrak. Så nu börjar vi bli mer och mer oss själva. Det är jättespännande. Och det är ju inte säkert att vi gillar de nya.
Nej,
det som är säkert är att samtalet fortsätter ju. Vi har alltid ett pågående samtal om allt. Och det bara fortsatte där vi var.
Mm.
Vi är väldigt mycket bästa kompisar i det sättet. Och
alltså att ni pratar om liksom om världen så att säga. Eller om saker som händer.
Och mycket om bilar och teknik och sånt där som vi båda liksom pundar. Det är underbart. Så det fortsätter ju, hur vi känner varandra, vi gillar varandra, vi har samma, det är jättebra.
Det låter ju som något som är, vad tror jag, är den röda tråden att hålla fast vid liksom. Alltså oavsett vad som händer liksom. Men du, jag tänkte på, du nämnde ju kort reaktioner från omvärlden och sådär, apropå att känna, att skämmas lite såhär. Har du liksom, vad har folk sagt, vad har dina vänner sagt, vad har du fått för reaktioner sen du gick ut med att ni var tillsammans igen?
Ja, för att... även om det är skönt att glida i den här gamla tofflan. Och det var för övrigt han som kallade mig den här sköna gamla tofflan. Och det är det. Vi går omkring i våra gamla kärlekstofflor på det sättet att vi vet vad vi har varandra på ett sätt. Nackdelen är ju också att vi har ju mått väldigt dåligt båda två och blivit väldigt ledsna. Så hans släkt är ju lite bränd. Jaha, ska Karin komma in nu igen? Och hur ska det här bli?
Mm.
Mina kompisar är ju väldigt skeptiska.
Mm.
För att de har heller inte varit med om resan. Och det är väl det man får lära sig då. Att man kanske ska koppla in folk tidigare. Och inte bara komma och säga, jo just det här har hänt bakom kulisserna. Många har varit så här, jaha, jag har lite singelkompisar som har blivit besvikna.
Mm.
Som har sett fram emot en höst med Karin hela tiden. Och vad jag försöker säga är att den Karin som är nu är lite mer självständig än den som Karin som var i en relation senast. För det jag har lärt mig är ju att vara singel och hitta på och uppskatta allting annat som inte är omkring och vara liksom en relation. Men jag tror att det är ju många som hört av sig som jag inte känner också på DM och så.
Mm.
Man ska säga, hälften är glada och hurra för kärleken.
Mm.
Jag skulle säga att många av dem som är glada och säger hurra för kärleken också är i relationer.
Ja, just det.
Många,
man försvarar lite det man själv,
kanske
är, där man
så
själv är. Och singlarna,
och sen är det många som säger, jaha, men mådde ni verkligen bra?
Ja, alltså, just det.
Och då tänker jag att det handlar mest om oro eller att man inte riktigt förstår. Eller...
Ja, och lite så här, vilken bild har fastnat tidigare? Det är lite det också, så att även om du har gett massa olika bilder så har man liksom fått mer av ett budskap eller känt så här, det verkar vara en jobbig relation. Så här. Om det är det man minns och sen så kommer någon helt plötsligt bara och säger så här, nu är vi ihop igen. Ja, det är klart att då tänker man ju så här, men oj, hur ska det här gå liksom? Men det, jag vet inte, jag tänker att det är väl ingen som inte är i relationen kan ju liksom egentligen svara på det, även om det är så här, skulle det varit en extremt traumatisk och liksom destruktiv relation som ni hade haft och du hade berättat öppet om de sakerna, och klart, det är klart att om du då kommer och säger att nu är vi ihop igen, då skulle man kanske skulle vara dags för en intervention, så att säga. Men
ja,
det budskapet har ju du inte skickat om Anders liksom, så att det är ju så här.
Och sen är det ju så, nu hette ju mitt ex innan dess Anders också, om det är någon som börjar googla, men sen är det ju så att min Anders nu då, han har ju aldrig, han syns och hörs inte heller så mycket. Så jag tror inte man får en uppfattning om vem han är, och inte ens mina vänner, för att han har ju varit på väg att bli utbränd och sen varit sjukskriven i 1,5 år. Så vi har heller inte synts ihop så mycket, träffat folk. Så att nu
Det är också en form av nystart då, kan man säga.
Ja,
alltså den delen.
Så vi bestämde 2 saker nu i helgen. Den ena är att vi ska försöka ta tag i och träffa fler, både gemensamma kompisar, men också att inte ses hela tiden såklart. Även om det är så här, vi bara träffas.
Ja.
Och det andra är att vi ska, om det funkar bra nu under hösten, så ska vi göra en riktig kärleksmanifestation.
Oh.
Vi ska köpa en...
Podden är med. Nej, jag skojar.
Vi ska köpa en... gammal Saab tillsammans.
Oj!
Det kan inte blästa! Visst är det häftigt?
Ja.
Vi älskar gamla bilar och vi älskar Saab. Jag älskar kanske Saab lite mer än vad han gör. Det är ingen... Bilen görs inte längre, så spelar ingen roll.
Nej, precis.
Men jag älskar och jag vill så gärna ha en veteranbil, och han vill också det. Så om det funkar...
Jag är helt för. Jag hade Saab när jag var liten. Växte upp. Sen ägde jag en Saab också faktiskt för inte allt för länge sedan, som jag bara hade en månad, som var ett måndagsexemplar. Men jag upptäckte då på den korta tiden vilket otroligt starkt Saab-community det finns i Sverige.
Ja,
och det tillverkas delar, och det är verkligen inget dött bilmärke. Om vi nu ska prata om bilar i den här podden.
Ja, men det finns en fantastisk Saab. Det är 94 eller 95, kanske från 1970, som är ju ljuvlig.
Den som är sådär som en... droppformad,
och den såg ju ut så i 20 år.
Ja, men precis.
Jag ska inte prata
mer om det. V4.
V4, exakt. Och de låter ju helt fantastiskt. Va? Ni förstår
ju. Nu kommer Karins riktiga liv fram i podden. Som, det är det här allting handlar om egentligen.
Ja, det handlar om att jag vill köpa en begagnad veteranbil.
Du behövde en medfinansiär. Vad det som var grejen. Ja, men vad kul. Det blir spännande att se den Instagram-uppdateringen sen när ni åker och kollar på bil.
Precis. Mm. Det har varit mycket surfande.
Ja.
Det kanske är så, för det hade vi inte förra gången. Hade vi inget projekt.
Nej.
Vi hade inget projekt mer än att så här, vi skulle försöka hitta någon slags hälsobalans i form av mat och sömn. Och det blir för tråkigt.
Mm.
Alltså så här, motionera ihop är ju jättebra, men det är ju inte så här att det ger någon energi.
Inte entusiast på det sättet.
Nej.
Ja.
Så det var det långa svaret, så det är bra, det är spännande. Det är superläskigt att vara så öppen med det här i podden, men det är som det är. Nu får ni hänga med.
Ja.
Det kan ju, och jag säger det igen nu bara, för att en del av ångesten och skammen i veckan är ju också att jag sitter om några dagar och så har det inte alls funkat. Men då får det ju bli så.
Ja.
Välkomna med på den här resan.
Ja, och det tycker jag, det har vi pratat om, inte i podden utan vid sidan av, just det här att när man tar del av andras historier och när man tar del av innehåll eller berättelser, reportage, poddar, och man hör om folk som liksom, ja, de blir ihop och de skiljer sig, de håller på och så, men det är väldigt sällan, tycker jag, som man är sådär att, jaha, funkar inte det? Nej, det var ju konstigt, för förra veckan sa de ju att, alltså,
ja, det kanske inte är det.
Jag vet inte, ibland kan, alltså, skulle någon komma varje vecka och vara så, ja, då skulle det. Man väl känna så här, nu känns det oseriöst. Mm. Men att någon skulle vara, om du vet, att man känner, men bara som kring ens mående till exempel, att man kan må perfekt ena veckan och man kan må jättedåligt veckan efter. Och det är så här, ja, det är, folk har det oftast så, det är inte som att det alltid är mörkt. Nej. Eller alltid ljust. Och jag personligen känner att det är verkligen så här, från dag till dag kan det ju vara ibland, att man liksom verkligen så här, kemi i kroppen kan avgöra, det vet ju alla som någon gång har druckit en droppe alkohol eller så här. Nej, men alltså så här, hur sådana där saker kan spela roll för hur man mår och så
här. Jag känner ju dig, jag ser att du mår ju lite bättre nu.
Ja, jag mår lite bättre.
Berätta.
Nej, det är ju inget...
Har du fått
inget,
ligga?
Nej, det har jag inte. Det är inte dejtingrelaterat, vilket kanske också, så att säga, är ett svar i sig på något sätt. Men, nej, men jag mår bättre. Dels så har jag ju bokat upp lite möten och sådär framöver. Kanske få återkomma och rapportera. Mm. Men också så här, men liksom... Vad ska man kalla för? Terminen har startat. Träningen är igång. Jobbet är igång.
Mm. Det här... lite kul projekt på gång också. Har du inte det?
Har jag det?
Ja.
Va?
Jobbprojekt liksom. Har du inte
det? Ja. Som... Gud, nu blir jag helt så här. Gud, är det något jag helt... Ja, men precis. Det finns lite så här roliga grejer framöver. Och liksom bara det här som att så här... Ja, men jag har en PT och han, som jag haft länge förvisso. Vi går ju verkligen med varandra i upp- och nedgångar, men... Ja, nu har vi liksom spännande planer för hösten och då blir jag peppad på det. Och då känner jag verkligen hur ja, men framförallt det här med liksom jobb, sova, träna, äta. När det där är i balans, ja, det är klart, då blir man ju piggare och gladare. Det är ju ingen rocket science idé, men det förädliska i det tycker jag ska inte ta bort glädjen av det. Men det förädliska i det tycker jag också är att, ja, då kommer den här tanken så här. Ja, man kanske skulle kunna vara ihop med någon ändå. Mm. Alltså det här liksom att, jaha, nej, men då duger man. Eller då har mitt självförakt minskat så pass mycket i den stunden att jag känner så här, ja, men nu när jag känner mig lite mer i balans och är och närmar mig mer den här liksom harmoniska personen, ja, då kanske jag kan känna att jag klarar av att vara med en annan människa utan att liksom tycka att jag, vet du, blir, vad säger man? Ja, men att spegeln på mig själv blir för negativ. Mm. För det är ju det som jag kan tycka är jobbigt annars, när man inte trivs med sig själv och så är man med någon, då får man ju ännu mer syn på de här dåliga egenskaperna hos sig själv.
Men kan du tänka då, för jag tänker att det här är otroligt mänskligt och också en del i att må bra. Mm. Alltså att tankar är ju helt fantastiska, men man behöver inte agera på dem.
Nej.
Det här säger väldigt mycket till mig själv då, såklart. Jag tänker att kan man bromsa, eftersom jag jobbar med utmattning så mycket och stress och hur jag mår av det, att så fort jag känner så här, jag klarar aldrig något mer, så i början reagerar jag på det och låste in mig, bara, jag ska aldrig. Men nu så tänker jag, det är en del av, intressant, vad är det här för tanke? Om du då tänker... jag mår så bra, jag är på gång, jag kanske borde dejta igen. Mm. Tänker, vad kul, vilket friskhetstecken.
Mm. Så kan man ju tänka.
Men inte gör något på en gång.
Nej, just det. Nej, precis.
Kan du tänka så? Ja, kan du se det?
Ja, men precis. Och det är precis, tror jag, så jag tänker just nu. Att, så här, att jag liksom... Det är det jag menar, att jag tänker att det är förrädiskt. Det vill säga att jag ska inte agera på...
Nej, för det är det här förrädiska jag är ute efter. Ja. Det är lite som att jag nästan inte kan kontrollera det. Eller det...
Nej, precis. Mm. Men, och då tänker jag så här, nej, men ta det lugnt nu. Liksom så här, vänta ut så att du känner att det här har varit en positiv... Alltså att du är i balans lite mer långsiktigt. Att du har varit i balans i 4 dagar under en vecka. Liksom. Det är inte tillräckligt för att du ska känna att så här, nu är allting bra och sådär. Mm. Så det är ju också därför jag känner så att oavsett vad jag känner den här veckan eller så här, så vet ju jag att jag under det senaste året har haft så här upp och nedgångar fram och tillbaka. Och då tänker jag så här, jo, men därför är det ju också viktigt att jag tar tag i det här långsiktigt.
Ja,
och med terapi och med, ja, men liksom så här, jag vilar i det och... Tänk, och för mig handlar det inte bara om relationen, det handlar om jobb och det handlar om hur jag liksom, hur jag mår i mig själv i olika sociala miljöer, i jobb och privatliv. Så då tänker jag så här, men det är ju den långsiktiga planen, att så här, hitta balans i det och hitta
Jo. Så här, för det har, för det, där pratar vi en livstid av liksom insikter och också så här utmaningar där man känner att man hela tiden, och kommer ju aldrig sluta sträva i det. Men nu känner jag under den här början på hösten nu, så är det början på hösten, slutet på sommaren, att liksom, ja men nu är jag mogen för att liksom ta ett nytt sånt litet kliv genom de grejer jag då har planerat upp här framöver. Och det är så här, så därför vill inte jag, det är därför jag menar, jag vill inte så här ta ut något av det i förskott eller tänka just, jaha, nej men, ja, men nu gick den här veckan bra, nu är det väl bara att köra på som vanligt, utan snarare bara, ja men njuta av det nu och sen se vad som liksom väntar där framme.
Men samtidigt så kan man ju aldrig bli perfekt. Jag tänker att...
Han också.
Ja, men jag tänker att man hör så ofta, jag ska bara gå ner i vikt, jag ska bara bli så, jag ska bara bli så, sen ska jag träffa någon.
Mm. Ja, nej men precis. Och det är ju, nej, jag vet, jag håller med.
För jag har ju faktiskt, det har vi pratat om förr, men jag har ju träffat och mått toppen eller mått sämst. Mm. Eller mått mitt emellan. Eller jag har ju, det går ju alltså, att träffa någon när som helst. Mm. Jag tänker att det är ändå viktigt att tänka på något sätt.
Nej, för jag tänker att det är ett problem i sig då för mig, att det är det jag menar med att jag måste hitta den vägen framåt där det är okej att må dåligt och träffa någon. Mm. Eller må dåligt och...
Ja, men precis.
Trivas på jobbet samtidigt. Alltså förstår jag så här, att det är det jag menar, så här, istället för att då bara vänta ut de här positiva perioderna och tänka att det är då jag kan ha rörelseutrymme, så måste jag göra tvärtom, att så här, njuta av det såklart, men också hitta en långsiktig strategi som är så här, okej, men nästa gång jag dippar då, så här, ska jag bromsa allting då igen? Eller, alltså, så här,
nej, precis. Nej.
Och det känner inte jag är hållbart, så därför så, det är det jag menar, att då måste jag liksom,
det är rätt tänkt.
Jobba med det på ett mycket så här, mer genomgripande sätt.
För det tycker jag, dels att du är alldeles för hård mot dig själv där. Att du tänker, ofta har tänkt så här, att du ska upp till en viss nivå innan du är redo att träffa någon. Jag tror mer det handlar om kanske inställning eller acceptans. Att du kan älska dig själv även om du mår dåligt.
Mm.
Men sen så tänker jag också att det är en jävligt hård miljö i dejtingsammanhangen.
Mm.
Där man också ska vara någon slags tipptopp när man träffar någon. Att andra kräver det. Jag såg i vår Facebookgrupp, där är ni med va? Att det diskuterades lite, hur kan man gå med och börja dejta om man inte 100% vet vad man vill, eller 100%, så tänker jag, det kan man ju aldrig.
Nej, det där är ju också mitt ständiga så här, det var inte så förr, men mer och mer senaste åren så har jag just börjat ifrågasätta den här bilden av att så här, vad som är seriöst och oseriöst till exempel på dejtingsajter. Mina behov synkar inte med hans behov, varför är då han automatiskt the bad guy? Eller tvärtom, det här liksom att ja, han ville bara ha sex. Han var bara ute efter sex. Så himla oseriöst. Ja. Man bara, ja, du vill ju uppenbarligen inte bara ha sex. Så därför så var ju era behov olika.
Ja,
sen exakt. Är det en helt annan sak om den personen ljuger och säger att den vill ha någonting som den sen inte vill ha. Eller alltså,
det är ju... man kan ju också ändra sig.
Man kan ändra sig.
Jag vill bara ha sex och plötsligt bara, men gud, det här var ju mannen i mitt liv.
Ja, eller tvärtom. Vi hade sex, det var fruktansvärt dåligt. Jag vill aldrig se dig igen. Nej, men liksom, lite det här att det finns inte utrymme för så här... Vad säger man? Option of doubt? Eller vad säger man?
Nej,
vad heter
precis.
Det? Så där heter det inte.
Nej, men det heter att man inte får tveka eller ångra sig. Och det är väl därför jag har känt skam med att gå tillbaka till min ex. För det är liksom inte, man ska inte ångra sig. Uppåt, framåt, bättre.
Ja.
Nästa, levla. Man ska levla som ett fucking spel.
Och lite så här, man ska bli behandlad som en gud eller gudinna så att säga. På, alltså att man liksom letar efter någon som ska... ge en massa saker, liksom.
Ja, det är märkligt.
Någon slags kravprofil.
Jag är med i några sådana här andra grupper där man just väldigt många kvinnor gör sig väldigt roliga eller lustiga eller bittra eller ältar eller är arga på då, ja, men män på dejtingappar.
Mm.
Och det roliga är när man läser dem där att flera av dem är ju så otroligt... inte så insiktsfulla, vad ska man säga, det är ingen självdistans. Jag tänker att ofta får man säga så här, ja men de här personerna har jag sett i 20 år hela tiden, samma personer. Ja, och det betyder att du är där hela tiden, samma personer.
Ja.
Eller just
alltså att man har sett dem på dejtingsajterna länge,
precis,
så att säga.
Länge.
Ja, samma ansikten.
Ja, eller ja, men när vi pratade om ex och sådär, att ja, jag såg mitt ex som hade beskrivit sig sådär och sådär.
Mm.
Ja, men hur har du beskrivit det då?
Ja, precis.
Alltså att det är som man... Det,
din oförsonlighet, eller vad ska man säga, det är ju en väldigt så här, som du säger, din hård marknad, hård ton liksom kring hela...
Också det att man ska få någonting, ja. Att man har någon slags rätt till saker.
Ja.
Jag har ju en bekant som är med i Elitsinglar.
Just det.
Och den är ju så här uttalad för eliten på något sätt. Och då frågade
alla måste
henne,
branda sig på något sätt eller liksom hitta en vinkel. Ja.
Hon är ju långt ifrån elit. Mm. Det finns inget elitistiskt med henne alls. Varken i liksom hur hon är eller hur hon, vad hon har att komma med så att säga. Så jag frågade henne just där, varför är du med där? Och sa, ja men man vill ju inte ha någon jäkla bonne. Man vill ju hitta någon liksom elit.
Ja.
Och sa, men det förutsätter ju att de letar ju också eliter där.
Ja, precis.
Kan du leva upp till eliter?
Ja.
Nej, det var ju inte alls. Det här har hon inte ens tänkt på.
Oj.
Nej.
Gud. Men är det... Nu börjar jag tänka så här. Mm. Om jag själv har varit med där eller inte för länge sedan. Men har de såna här krav på att man ska... Alltså förstår du, har du så här inkomstkrav? Och,
jag vet inte.
Eller är det
inte.
Bara som att så här, ja, vi ser helst att den här typen av personer är här? Eller liksom, alltså ett sätt att bara marknadsföra sig.
Jag tror väldigt mycket är ju att marknadsföra sig.
Ja.
Som vi har pratat om.
Ja.
För att om du har någon elitsida... Och så är det, för det första, en väldigt dålig idé. För jag tänker att många av de som själva kallar sig eliter har ju lite så här sociopatdrag.
Verkligen, verkligen. Ja.
Och hur många
kanske
eliter
finns
kanske
inte de skönaste det? Personerna så att säga, i världen. Nej.
Och dating-sajter och appar bygger ju på att alla är där.
Ja.
Alltså, du kan ha världens bästa typsnitt eller vad fan de presenterar sig med. Eller
ja,
idé liksom. Men det är inget folk där. Det är som har världens schysstaste klubb.
Ja.
Men det är inga där.
Ja.
Då är det så här, ja, det är jättefina.
Ja, men precis.
Barstolar,
det är inte,
men...
det är inte funktionerna som avgör. Det är liksom det är antalet användare, det klientelet kanske.
Men det är väldigt spännande att man kräver hela tiden. Det var när du pratade om hälsningsfraser, var det inte det också?
Just det. Att ja, det är ju min stora.
Mm.
Det har ju gjort så himla mycket så här skämt om hur killar hälsar på. Om man har matchat till exempel på Tinder.
Alltså första kontakten.
Det första kontakten. Och jag vet också att mitt ex hade någon så här... Ett av mina ex hade någon sån regel att om man bara skriver hej, liksom, ja då är det avmatchning.
Då är det...
Den jäveln, den ska inte tro... Den ska fan vara roligare
så
än så.
Oförskämt, alltså hej!
Och så när jag går in då, om jag tittar på historiken på... det här har ju alltid varit så här, det är inget nytt för nu. Men om jag skulle titta på så här... öppningsfraser från kvinnor som skickar, om jag, någon kontaktar mig då på det är ju liksom 90% är ju hej, tystnad. Alltså det finns ingen anknytning till någonting jag har skrivit om, ingen sån här rolig kommentar, ingen som försöker liksom, du vet, så här, vara lite vitsig eller så här. Och just att man lägger så otroligt mycket vikt vid att så här, som att den där lilla hälsningen skulle liksom ge, vad ska man säga, att den skulle avslöja hela din personlighet eller så här, ja, om du inte svarar rätt på den här första frasen, då är du körd liksom. Det är ju inte så. Det är ju som det här med fiskarbilderna vi pratade om första avsnittet, tror jag, det här att vem ska ta hand om dem? Nej, men de här stackars männen, eller stackars kvinnorna för den delen också. Som,
kvinnor med katt,
ja,
män med gädda.
Precis, verkligen. Som inte så här är experter på att skriva skriftlig messenger-svenska. Som inte, men som kan vara superhärliga när man ses i det fysiska mötet. Liksom. Och hur ska, å andra sidan, min slutsats av det är ju så här... Ja, nej, men då kanske inte nätdating är rätt forum för dem. Och så kan jag ju känna med mig själv också för den delen. Men så här just det här att man måste...
Tjejer måste tagga ner. För det är ju så här, vi kan inte bli upprörda över att folk säger hej. Han var så fruktansvärt oförskämd.
Nej, det är väl ingen som säger hej. Av att någon säger hej.
Nej, men tycker att det är så tråkigt. Ja, varför ska jag svara på någon som säger... Nej, och då lägger jag mitt hopp till den unga generationen. I somras som gick jag med min son 15 år och hans tre kompisar. Och de var då iväg och skulle ragga med träffa tjejer. Och då sa, har ni funderat på vad ni ska säga när ni träffar de här?
Ja.
Ja, men det hade de gjort. De skulle gå fram och så skulle de fråga vad klockan var.
Oj.
Ja, det är ju fint. För alla har ju klockor.
Alla har klockor, ja, precis. Alla har mobilen framför sig.
Ja, men då blir väl det nog roligt då. Det hade funkat tydligen.
Ja. Ja, precis, för det var inte några de visste om innan, utan de skulle liksom se om det fanns några som de kunde prata med, typ.
Ja, eller? om de såg några och pratade med dem som öppningsfras. Just det. Och det blir ju lite härligt quirky då, lite, gud vad mycket engelska ord vi använder idag. Ja. Men det blir lite härligt roligt i det här att alla har klockan. Och, så det är väl det vi slutar med idag, ett tips till alla som ska prata med.
Fråga vad klockan är.
Hur, ni har matchat, nu ska ni ha första kontakten. Fråga vad klockan är.
Gud, vilken bra så här Tinder-meddelande liksom. Hur är du? Vet du vad klockan är? Ja, gud. Man har också skrivit det liksom på en mobil också.